Hon som bar skammen av mig, Helena von Zweigbergk. Förord av mig, författaren. Hon är inte riktigt klok, Ingrid. Det är min spontana känsla efter att ha läst om de fyra kriminalromaner om Ingrid Carlberg som jag skrev mellan 1999 och 2006. Hennes tafatthet, självupptagenhet, den glupska aptiten, det bortkomna när det gäller kläder och inredning. Och ändå vet jag att det inte var vad jag eftersträvade när jag skrev böckerna om henne, att hon skulle vara klämkäckt anti. Jag ville mer att hon skulle vara sökande. Vad är det att vara kvinna? Att försöka vara god? Att försöka älska? Hitta en mening i det som sker? Jag valde att göra henne till präst för att kunna beskriva en person utan ironi eller uppgivenhet. Ingrid skulle vara en kämpe. Aldrig rycka på axlarna åt världens ondska eller alltings orättvisa. Alltid beredd att försöka förstå och förändra. Att placera henne på ett kvinnofängelse kändes rätt i sammanhanget. Samtidigt ville jag inte göra henne till en övermänniska. Det var viktigt att hon också fick klanta till det ibland. Eller, det gör hon ganska ofta. Det kliade i fingrarna på mig och tajta till romanerna om Ingrid. Göra dem lite spänstigare helt enkelt. Så nu kommer hon ut på nytt i en lite modernare tappning. Men tidsandan är densamma. Inga smartphones till exempel. Lite skönt faktiskt. Prolog. På något sätt vet man när någon vill döda en. Jag är expert. Alla horor är det. Eller i alla fall vill vi tro det. En snabb blick och man vet. Kroppen signalerar farlig innan man ens tänkt tanken. Den här boken innehåller sanningen som ingen vill höra talas om eller veta. När jag tänker på det nu inser jag att jag ända från början har dragit fram vidriga och skamliga sidor hos folk och att jag har straffats för det. Det är den grymma meningen med mitt liv. Kapitel 1. Vaktmästaren ville trycka på knappen och sänka ner kistan. Han stod beredd med tummen, harklade sig och suckade högt. Begravningsgästerna hade gått och nästa förrättning skulle ske om 5 minuter. Men jag kunde inte förmå mig att låta honom sänka ner Anita i underjorden. Ner på det löpande bandet till krematoriet. Anita hade varit min chef på kvinnofängelset där jag arbetade. Och framförallt, hon hade varit min bästa vän och närmaste förtrogna. Människan som nu låg kall och slocknad i kistan framför mig hade varit min klippa, min rådgivare och tröst. Ge henne, o Herre, din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne. Jag mumlade meningen om och om igen medan jag stirrade på den vita kistan som var täckt med blodröda rosor. Anders tyckte att jag borde ha avstått från att begrava en människa som stod mig så nära. Kanske hade han rätt. Men när Anitas dotter berättade att det var Anitas uttryckliga vilja och önskan att jag skulle göra det, sa jag naturligtvis ja. Det hade gått bra. Jag hade lyckats vara det stöd som hennes dotter och son behövde. Dottern var gravid och närmade sig kistan med ögon som svarta blanka kärnar och varsamma händer kring magens rundning. Anitas son var styvnackad och korrekt när han la sin blomma på kistan men föll med skakande axlar i sin flickväns armar när han satte sig igen. Jag kände knappt igen Torkel Kvarnström, en av vårdarna på anstalten, i svart kostym med svart slips. Han lämnade en mimosakvist på kistan och ett litet vitt kuvert. Anita, med utropstecken, stod det utanpå. Jag strök med pekfingret över kuvertet och stillade min nyfikenhet. Anita. Hur många gånger möter jag inte döden?